Då säger vi välkomna, välkomna till Offsides podcast i Ryssland där vi närmar oss upploppet, men det är ändå långt ifrån slut. Var har vi hamnat någonstans?
Vi har hamnat på en god gammal vän, nämligen Balkinskaya Palace i Moskvas södra utkanter.
Just det. Och vad är klockan? Och var i VM-schemat befinner vi oss?
Klockan är 11:30 och när vi är klara här så ska vi dra till Luzhniki-stadion för att se Frankrike-Danmark. Och det senaste bakom oss är ju då det avgörandet i Portugal, Spanien, Iran,
Marokko-gruppen.
Mm. Där vi då har två nya åttondelsfinalister.
Ja, och får bara skjuta in där snabbt, för vi ska väl inte fastna i de matcherna sen här, men på vad klockan är och vad är VM-schemat. Man strävar efter den här millimeterrättvisan och med var, vi tar inte upp var här för det råder ingen brist på folk som gör. Men jag fattar faktiskt inte riktigt i den här, när man ska, allt ska vara så korrekt som möjligt och så kan fotbollen ändå inte bli bekväm med tiden och hur långt det är kvar av matcher. Man sitter ändå och ser, vi kommer in på varför vi missar de här matcherna igår, men när man såg lite på morgonen och när de repriserar till exempel då Portugal-Iran och det tar massor minuter för Iran att få slå sin straff i början på övertiden. Så blåses det ändå av sen efter 6 minuter. Mm. Det är ju det som Gerhardsson har varit så fly förbannad på flera gånger. Med effektiv speltid på slutet. Att man fattar aldrig riktigt hur det fungerar och att det kan vara så godtyckligt.
Nej, det är en av de sakerna. Jag skulle säga att den är på topp 3 på min hatlista vad det gäller fotboll. Ja. Det är det som frustrerar mig nästan mest. Det är just när ett lag som ligger under eller som leder. Framförallt då leder givetvis. Liksom maskar sig till. Man tjänar 2-3 minuter. Och sen så domaren tar inte hänsyn till det. Någon spelare ligger ner och får behandling kanske i 40 sekunder. Det är aldrig så att man lägger till det nästan.
Nej.
Det är väldigt, väldigt.
Nej, det var svårt att inte känna med Iran där som vi faktiskt hade chansen på riktigt. Mm. Nu fick vi då Portugal och Spanien vidare och 2 klara åttondelsfinaler redan. Hur mår vi?
Vi mår bra, Johan, det måste vi säga. Du klagade lite på halsont och lite feberkänningar sent här igår kväll. Men sov gott i natt här på Balkinskaya Palace som man gör.
Det som man gör.
Så vaknat upp och lite visslande här i korridorerna.
Och hur hamnade vi då här, Anders?
Ja, det är en jättelång historia. Men vi har ju berättat här då att jag höll på att åka dit i Sochi för Criminal Passport. Det kan man säga på tvodden på offside.org, vad som hände där. Men vi lyfte, landade i Moskva, tar tåget in mot stan. För jag tänker att vårt hotell visste att det låg rätt långt utanför Moskva. Så då tjänar vi lite tid, vi tjänar lite pengar, vi åker public transport. Det visar sig att vi tar fel tåg, så vi åker liksom lite längre från Moskva. Och väl där så kliver vi ut på stationen och börjar dela med taxichaufför. Visar upp adressen på det här hotellet som du har bokat, som då hade Ghana-kopplingar. Oklara anledningar, adressen var helt enkelt Ghana.
Och det visar sig inte ligga, inte i Ghana, men en bra bit på vägen till Ghana.
Deep Forest, som chauffören sa, not Moscow, Deep Forest.
Långt, 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 långt utanför Moskva. Ja,
men, och vi börjar då rulla. Vi tänker vi får ta det. Och det kostar skjortan för oss, vår lilla budget. Vi får rulla i taxin. Och det visar sig att taxichauffören har missförstått det. Han kör till en helt annan adress i andra änden av Moskva igen då. Nu är vi då i östra Moskva.
Först då fattar han var det här egentligen ligger. Ja. Och då skrattar han och tar sig för pannan att dit kan jag inte köra. Det måste ni förstå. Mm. Det är för långt. Och då först börjar det gå upp för oss hur faktiskt långt det är och att det nog inte kommer funka med våra tider som vi har och vårt VM-schema. Det går bara inte att bo i så långt ut i obygden. Så vi får skita i det och panikleta något nytt boende, vilket inte är så lätt heller. Då. Mycket ockerpriser och så.
Ja, går man in på de här hotellsajterna så är ju 99% av allt bokat i Moskva redan. Och det som finns kvar är antingen otroligt dyrt. Det är så 100 000 kronor för en natt. Eller så är det 700 kronor. Och då bor man liksom i en soptunna nästan. Mm. För att man ska vara helt ärlig.
Ja.
Vi väljer någonstans det som är precis snäppet över en soptunna. Och kör dit.
Det är någon slags lägenhet vi bokar. Jag slänger utan att tänka fram mitt kort och ger alla mina uppgifter
glatt
på nätet. Och sen existerar denna inte ens.
Nej,
en gång
vi kör dit och snurrar runt och det finns inte. Och då så tar vi beslutet. Varför inte åka tillbaka till tryggheten? Balkinskaya Palace.
Som ju i sin tur också ligger en bra bit utanför. Ja, men så pass långt utanför så att man ändå har chansen att nå Luzhniki-stadion och Spartak Stadium. Det här är ju förorten ändå. Mm. Man får ju säga att vi får se Moskva på riktigt.
Ja, det är inte en enda FIFA-logga. Inga liksom supportar som snör runt. Utan det är vi och den ryska lokalbefolkningen.
Ja, det var ju liksom en måndag där det inte gick som man ville. Och du hade det jobbigt där. Och sen när flighten skulle lyfta från Sochi så var ju den försenad och vi satt där länge och jag försökte förgäves sova. Hade bakom mig 3 svenskar två stycken från Malmö som pratar den här den riktigt gammaldags grova malmöitiskan som man inte alltid hör så mycket längre. Också en mycket ung kille från Stockholm. Mm. Och de försökte bonda och det var svårt för mig att sova. De jämförde, de var på väg hem och stockholmaren var så fascinerad av att de skulle åka till Kastrup i Köpenhamn. Mm. Och så då, frågade de så här, men ni bor ändå, flyger ni först från Malmö till Köpenhamn då? Eller bara, nej, det tar bara 20 minuter med tåget. Och så funderade, ah, nice. Och så, men Arlanda är lika stor. Nej. Kastrup, hela kontinenten. Och sen gick de igenom hela Puttgartens sortiment i 20 minuter. Allt man kunde köpa där och hur mycket man tjänade på att köpa öl och sprit där. Så det började redan där och sen fortsatte det. Men när vi väl kom hit så ska vi inte klaga. För vi känner oss trygga här på Balkanskaya Palace. Och nu har vi fina matcher idag.
Absolut, så är det. Har vi sett några FIFA Legends?
Av naturliga anledningar så hann vi inte se så mycket fotboll som vi ville igår. Och därmed faktiskt inga nya FIFA Legends heller.
Men kom ihåg vad vi har sagt. Vårt avslöjande om att Kenneth Andersson är FIFA Legend i Jekaterinburg när vi möter Mexiko i morgonkväll då.
Just det. Och vad gör granen just nu?
Ja, i dubbel bemärkelse så går väl granen i väntans tider. Det ena är det kanske det uppenbara att det är en viktig match mot Mexiko. Det andra är ju det som man börjar glömma bort lite grann tycker jag. Det är att han går i väntans tider, eller hans fru går i väntans tider. Tillsammans gör de det för att de ska ju få en dotter till. Vilken dag som.
Just det. Och vad vi vet så har det inte blivit födsel än.
Nej.
Men lurigt läge om det verkligen skulle bränna till nu och det kommer rapporter från Sverige att nu är det dags, granen. Ena handen har man då potentiell hjälteroll och föra Sverige till en åttondelsfinal och evig kärlek från supportrar. Och i andra handen har man kanske årets pappa, titeln som hägrar.
Omslagsknäcket.
Ja, det där är ju faktiskt lurigt. Ja. Det är ju lätt att säga och vi skulle nog kunna sitta och man kan inte missa sitt barns födsel. Det måste ju vara viktigare än fotboll. Det är det ju såklart. Mm. Det är inte så enkelt heller.
Nej.
Han är lagkapten och
ja, han är också Andreas Granqvist med allt vad det är inne. Alltså han har ju så otroligt starka känslor för det här. Han har säkert tar för givet ännu starkare känslor för sin familj och så givetvis.
Ja, såklart.
Men det är inte så enkelt som jag säger att vissa
har gjort som man själv kan tänka ibland.
Ja, också. Precis. Jag vet inte själv vad man skulle gjort liksom. Ja, skulle man, ja, jag vet inte fan faktiskt. För att vara helt ärlig alltså.
Man har också det vi säger om, ska man ju tänka på när det gäller att fokusera inför den största match i karriären.
Mm.
Vi får väl se om det hinner hända någonting innan avsparken där. Offsides VM-resa som vi har hållit på med ett bra tag nu, den gör vi som ni vet i samarbete med Dr. Ötker och deras pizza Rustica som tar en kvart i ugnen, precis lagom för att hinna med en halvtidspaus under en VM-match. Och det hinner ju hända en del i halvtidspauser ibland, bland annat i Ruhrderbyt mellan Dortmund och Schalke 04 föregående säsong. Hemmalaget Dortmund körde över rivalen i första halvlek. Det stod 4-0 efter 25 minuter och flera Schalke-supportrar började lämna arenan redan. Schalke-tränaren Tedesco samlade sina stukade spelare i en ring, försökte övertyga laget om att det här fortfarande var möjligt. Gör vi bara ett mål kommer Dortmund att bli svajiga, sa han. Och han fick rätt. I den 60:e minuten så påbörjades upphämtningen och i den 4:e tilläggsminuten så satte mittbacken Naldo 4-4 och så blev det då delad poäng istället. Vi säger tack till Dr. Ötker.
Ja, innan vi verkligen sparkar igång här Johan med dagens avsnitt så är det kanske på sin plats att jag gör en liten rättelse om mig själv från gårdagens avsnitt när vi pratade om Salah. Så det har varit en handfull som hört av sig undrat.
Var det igår? Det känns som så himla länge sedan.
Ja, så allting känns som länge sedan. Där jag pratade om Salah och vi pratade om då med Kadyrov och Tjetjenien och vad som hände med Egyptens fotbollsförbund och politiska läget i Egypten och så. Och där jag också i förbifarten nämnde att vi har ju tidigare sett då att Salah har visat upp tendenser av politisk medvetenhet där han då vägrade ta israeler i hand vid något tillfälle. Och vissa har undrat, är jag en som tycker att det var bra att han vägrade ta de här israelerna i hand? Absolut inte. Det är inte så att jag tycker det, men däremot det jag vill ha sagt var att det finns ju spår i Salah som ändå antyder att han har lite koll på omvärlden och att han har lite egna politiska inställningar. Därför så ska man kanske se det i ljuset av det som har hänt nu med Kadyrov. Så att absolut inte
så
att
du tyckte inte att det var rätt att han inte tog Israel?
Nej.
Så du är pro-Israel?
Lägg det locket.
Det är kul om vi kan komma med en ny förtydligande varje podd.
Ja, det kanske får bli en sån liten tråd nu.
Ja, men bra.
Så att folk fattar det. Det är absolut inte så att jag uppmuntrar folk att göra sådär. Inte ta folk i hand. Det är inte det det handlar om.
Nej, bra. Du, 3 miljoner var det som såg Sverige-Tyskland-matchen. Denna händelserika match som gick i TV4. Mycket folk, tyckte jag. Men du sa, du trodde det skulle vara fler som såg den.
Ja, jag blev ändå besviken. Vi sa det när vi gick mot Fish Stadium där i lördagskväll, midsommardagen. Folk är liksom lite trötta efter vad som hänt dagen innan. Det är en lördag, sen kväll, det är Tyskland och det är en liksom kanonmatch faktiskt. Jag räknar med
upp minst... Upp mot 4.
Ja, skulle nästan vilja säga att jag räknar med 50% av den svenska befolkningen. Men icke då, 3 miljoner. Jag tycker att det är lite klen siffra om jag ska vara helt ärlig. Men TV4 verkar vara nöjda med det. För att de har ju gått ut med det och lite positiva rubriker och så.
Det kanske hänger ihop med, vi fick ett mejl här i natt när vi hade checkat in på Balkanskaya Palace. Mm. Från en pigg lyssnare som hade grottat ner sig i skillnader på matcher som SVT och TV4 har sänt. Och då upptäckte han då den stora skillnaden är att det här är alltså inte något med deras... sändningarnas kvalitet. Men han upptäckte att SVT har haft lite mer flyt vad det gäller målproduktion i sina matcher.
Ja, han har suttit och räknat. Det var totalt då så har de väl sänt om det var 16 matcher
18
var det.
Matcher
18
var
matcher var det. Och, sånt där. Och han har då räknat ut här att målsnittet i SVTs matcher var 3,2. I TV4 låg då på 2,16 målsnitt. Och han hade också räknat ut vilket som var det målgladaste kommentatorsparet. Och det var Härenstam och Strömberg på SVT som låg på 3,44. Målfattigast var fyrans gäng Unger och Persson som låg på 1,83. Och då kan man faktiskt tänka sig, nu har vi inte följt med sådär om det fortfarande är liksom snack om det som det alltid blir. Vilka som gör den bästa sändningen.
Det är säkert fortfarande snack om det.
Det man i alla fall utifrån de här siffrorna som vår pigga lyssnare har hört av sig om kan dra för slutsats och det är ju att det blir kanske lite lättare för SVT att hålla igång ett pikt efterhandssnack när man har mål att reprisera och analysera när fyra med får fokusera bara för försvarsspel.
Ja, man får draghjälp av att folk har fått se på mål.
Ja, precis. Man kan visa dem i olika vinklar och man kan snacka om liksom tillslagsteknik och sådana här saker om man nu känner för det. Så det gör ju att SVT borde ligga lite högre i kvalitet än vad TV4 gör om man gör en rätt enkel analys av det här.
Ja, vi får väl se. Vi har väl vad jag vet inte haft trots allt och inte SVT eller TV4 heller då en enda 0-0-match. Mm. Och vi får se hur det blir med målproduktionen ikväll. För nu är det faktiskt så att VM går in i en väldigt spännande fas. Mm. Med gruppavslutningar och där det på förhand är upplagt för känslor och dramatik, minst sagt. Mm. Idag då, vi ska alltså till Luzhniki-stadion om ett tag här när vi har spelat in. Där ska vi se Danmark-Frankrike och se den gruppen avgöras. Och senare ikväll är det alltså Argentina-gruppen och Nigeria och Island.
Luzhniki-stadion för övrigt min favoritstadion i detta VM.
Ja, just det. Mm. Hasse Hultmans käk undantaget då.
Ja, det är ju det.
Ja. Förutsättningar för Danmark är ju alltså att kryss räcker mot Frankrike, så är de vidare. Men Australien kan passera om de vinner mot Peru och samtidigt som Danmark förlorar mot Frankrike då. Jag läste en engelsk artikel, minns inte vilken tidning, igår som gjorde en liten inför på Danmark-Frankrike och då tog skribenten och gjorde ett stort nummer av att Danmark vann över Frankrike i VM 2002 när Frankrike floppade. Och han menar att Frankrike har nu väntat i 16 år på att få ta VM-revansch på Danmark. Mm. Jag tror inte att de har brytt så mycket om just Danmark. De har spelat VM-final sen dess och så där. Jag tyckte det var roligt. Men det är ett väldigt vanligt grepp i de här tiderna. Och jag själv har hemfallit åt det. Att man vill visa hur många år det har gått sedan någonting senast stort. Jag tror fler än jag, väldigt många ingresser inför Sveriges premiärmatch mot Sydkorea. Att så här, i 12 långa år har vi väntat. Apropå att det var 12 år sedan vi spelade VM då. Mm. Men man får det lite att låta som att vi inte har gjort något annat. Mm. Och det har hänt rätt mycket annat både i livet och i fotbollsvärlden. Det kan bli lite, jag tyckte det var roligt det där med att Frankrike skulle vara besatta vid just få knäppa Danmark på näsan.
Absolut.
Men det är en viktig match och du såg här, några av våra läsare har kanske noterat i VM-numret som vi gjorde och som blev klart innan VM och som man fortfarande kan köpa förstås och få ut mycket av. Där har vi en liten text om dansken William Kvist.
Ja, som ju faktiskt vi, som kallas lite grann optimeringsmannen eftersom att han har en extrem vilja att optimera sina kvaliteter och sin förmåga. Och han har haft specialdesignade sovglasögon, orange tror jag de var till färgen. Han spelat strategispel på datorn som han försökte då applicera på sin fotboll. Om det var World of Warcraft kanske, eller om det var Minecraft. Det var något med craft.
Ja, men väldigt i framkant vad gäller att ta reda på senaste fysiska rön för att han ska kunna applicera dem på sin återhämtning och därmed bli en bättre fotbollsspelare.
Ja, han har tagit med en egen smoothie-maskin på landslagssamlingen för att han vill göra sin liksom superdryck inför matcher.
Ja, det är liksom ett par nivåer över att man har sagt nej till alkohol. Väldigt. Därför var det ju väldigt synd om optimeringsmannen då, när han redan i första matchen mot Peru åkte på en riktig kollision och fick väl en punkterad lunga, ja, tror jag. Ja,
förstått saken rätt alltså. Ja, där var han inte pissehällig.
Nej, det kan man säga. Han hade inte då tur, alltså precis. Och William Kvist då får ju Åge Hareide, förbundskaptenen, klara sig utan då, precis som han fick göra i förra matchen. Hareide har varit, vad vi kunnat se på avstånd, lite grinig för att vara Hareide. Danmark har ju ändå inte förlorat än och tagit 4 poäng och har ett bra läge inför gruppavslutningen. Men Hareide tycker ändå att det har hackats lite väl mycket på landslaget från, ja, hemifrån Danmark helt enkelt, ja. I press och så.
Ja, det har också varit den här historien med det här så kallade felciteringen i Jyllandsposten. Där Hareide inför VM var rätt frågande gentemot Pogba och hade lite citat där som då också har liksom swishats runt och nått Frankrike.
Det som det stod i artikeln var att han anklagade väl Pogba för att bry sig mer om sina frisyrer än om sina fotboll och ville inte gå med på att han är en av världens bästa spelare. Han dissade honom lite kan man säga. Och det blev ju intressant för fler än danska medier, bland annat för franska såklart och engelska. Så det blev en rätt stor grej. Och jag tänkte direkt på att det här är säkert planterat av Hareide. Det här är lite taktik från honom. För jag vet ju att han har använt sig av den typen av psykologisk krigsföring inför matcher tidigare.
Ja, det som minns Hareide framförallt och kanske MFF-supporterna inför CL-matchen mot Salzburg. Var det, ja, mot Celtic
också. Ja. Salzburg som inte skulle kunna hantera Malmös kokande gryta.
Ja, men lite samma typ av liksom, tyst krigsföring på något sätt, men ändå med ord då.
Ja, som man har sagt i efterhand, ytterst medvetet liksom, för att skapa irritation och osäkerhet hos motståndaren. Men så verkar det inte ha varit här, för Hareide blev väldigt sur över den här artikeln och menar att han är helt felciterad. Så sa han inte alls. Han sa att reporten verkar haft problem att förstå hans norska.
Ja, intressant ur ett journalistiskt perspektiv är, om jag har förstått saken rätt, så har Jyllandsposten sedan gått in och ändrat om i citaten så att Hareide ska vara nöjd.
Ja, men, vilket då borgar för att Hareide kanske hade rätt i att han var, ja, felciterad. Men,
ja, det måste...
De gjorde ju rättelse, det,
ja,
man inte,
ja, annars. Det vill man ju tro då. Ja. Men samtidigt, det är ju Jyllandsposten som gjort det. De andra rewritesen som snurrar runt i Frankrike, i Le Monde och Figaro och de här. Så det, de gör ju inte dem.
Nej, precis. Och det var ju när Deschamps satt och skulle ha sin presskonferens inför matchen. Då kom det här upp då. Mm. Vad tycker du om att motståndarcoachen dissar Pogba? Ja, det är inte kul, sa Didier. Och det hade han då kanske eventuellt inte gjort då. Men det är en ganska bra bild av den moderna, globala, snabba journalistiken att en rättelse i Jyllandsposten posten, den når inte långt utanför Jylland. Nej, det gör däremot sprängcitat om Pogba.
Så är det.
Så rättelsen har ingen global effekt, ja, kan man väl säga.
Men du var inne på det lite grann här, Johan, också, att Hareide har muttrat lite grann om att han känner att kanske är inte danskan riktigt nöjda. Vi har de 4 poäng efter 2 matcher. Vi sitter i en rätt bra sits här inför avgörande. Ändå så liksom muttras det lite grann och gnälls lite grann över att man inte har spelat så rolig fotboll och sådär. Men det är ändå så liksom att Skandinaviens brassar.
Ja, det stod också i den här införartikeln om Frankrike-matchen, ja, om Skandinaviens,
ja,
brassar.
De kräver mer, så är det ju.
Ja, de kräver mer, för, ja, Danmark ska vara det Nordens mest kanske spelunderhållande lag. Mm. Det var en bild som sattes kanske framförallt VM 86, när Danmarks kanske finaste fotbollsgeneration någonsin skärmade världen, stormade igenom en jättesvår grupp, vann den, och inte bara det, gjorde det med fantastisk fotboll, otroliga mål, målglatt, och dessutom var de glada gamänger utanför. Sen slutade det där tvärt genom att Jesper Olsen gjorde en Jesper Olsen. Etablerat uttryck i Danmark sedan dess. Alltså att man schabblar ordentligt i ett avgörande läge. Jesper Olsen slog en passning rakt i gapet i Butragenio och sen föll Danmark ihop. Mm. Så vi håller väl tummarna för att Christian Eriksen eller Lasse Schöne eller Poulsen, ingen av dem gör en Jesper Olsen ikväll, och att de går vidare helt enkelt.
Den som vill läsa mer om Danmarks bravader i VM Mexiko 86 rekommenderas boken Tyndlyft.
Just det, av Joakim Jakobsen.
Joakim Jakobsen, som är en väldigt bra reportagebok som verkligen berättar hela historien där och lite grann också vad som hände efter de här spelarnas karriär och så. Jättefin bok. Don't cry for me, Argentina.
The truth is I never. Nu ska vi snart prata Argentina, tänkte jag, Anders. Och vi ska komma till Argentina. Ja, olé. Det har inte varit så mycket olé. Och vi ska komma till Argentina och varför det inte har varit så mycket olé, tänkte jag, genom tre helt olika händelser som jag försöker kedja in och haka i varandra.
Låt mig höra.
Händelse ett är att du visar mig klipp som lades ut från Senegals träning häromdagen. Senegal då som i allra högsta grad har chansen att gå vidare fortfarande. Där spelarna dansar och ler. Och kör en uppvärmning som är väldigt lustfylld. Klappar händerna samtidigt som de värmer upp.
Mycket leende.
Ja, de signalerar bilden av att vi njuter av att vara här på VM. Och har roligt medan vi är här. Och leker sig igenom en uppvärmning. Händelse två. Det är att Simon Tern, även känd som...
Fotbollsälskaren.
Fotbollsälskaren. Vi tycker fortfarande, Simon, att du borde heta fotbollsälskaren på Twitter. Det utstrålar det om dig helt enkelt. Men han blev arg. Upprördes över att någon i någon svensk tv-sändningen, jag tror inför Sverige-Tyskland, hade sagt att man ska ut och möta Tyskland handlar inte om att gå ut och ha roligt. Utan jag gissar att det handlar om att göra jobbet och det här är ingen skönspel och så. Fotbollsälskaren gillar inte att höra detta och kastar sig på Twitter och menar då att man alltid måste ha roligt när man spelar fotboll. Det ska vara inställningen oavsett om det är en VM-match som är jättesvår eller om det är en knattematch. Och man ska försöka sträva efter att ha samma kärlek till fotbollen som man hade när man var liten och låtsades vara sin idol i trädgården.
Och har man inte den så tar skräcken över.
Menar fotbollsälskaren då. Händelse tre. Det var att Jorge Valdano skrev en krönika om Argentina just i The Guardian. Jorge Valdano. Vad kan du säga om vem han är för det första?
Han fick väl inte riktigt så många rubriker som han kanske förtjänade efter det här just Mexiko-VM som vi pratade om 86. Han gör väl, är det fyra mål?
Ja, fyra mål och även mål i finalen mot Västtyskland.
Precis, men han hade ju en väldigt viktig roll i detta lag. Vilken position hade han?
Ja, men han var ju offensiv spelare och någon sån som Maradona gärna serverade när han själv inte gjorde mål. Ja. Men det har ju gått till historien såklart som Maradonas VM. Men Valdano var också viktig och han har också varit tränare ibland, bland annat Real Madrid på 90-talet. Och inget ont om vår käre vän Andreas Brännan Brännström som ju tränar krönikör i Offside och som levererade en text igår som jag satt lite med på planet. Men det är lite mäktigare för The Guardian att ha Jorge Valdano som krönikör. Och det är säkert möjligt att han får hjälp med att skriva dem, men det han skrev var faktiskt väldigt intressant. Han, liksom många andra då, har ju förfasats av hur Argentina har spelat hittills i detta VM. Men inte bara i detta VM, utan på vägen dit och egentligen i många år. Både på i landslaget och i den egna ligan. Jag tror hans text inleds med att det är så många problem i argentinsk fotboll just nu att det är svårt att veta var man ska börja. Det händer så mycket att ingen vet vad som händer. Och sen så lägger han ut texten rätt ordentligt och han gör det med tyngd. Han påminner om varför Argentina blev en stormakt inom fotbollen. Han påminner om att det var ett engelskt arv från början och att man började spela på gatorna i Argentina. Men att det sen utvecklades en otrolig fascination och beundran inför dem som kunde göra otroliga grejer med bollen. Och att det framförallt är de egenskaperna som har gett Argentina sina framgångar.
Olé!
Efter ett snyggt nummer, kanske en kombination eller en dribbling, en dragning. Valdano tycker att det är för lite av den typen av saken. Och istället så menar han att Argentina har blivit besatta av vinnarinstinkt. Att det liksom är det som återstår.
Att det är det enda som är kvar.
Ja, men vi har slutat att premiera talang och kvalitet och går så himla mycket på bara att den här extrema viljan att vinna och att vi ska vara tuffare än alla andra. Och kanske liksom när man börjar spela fotboll en och en och att det är ett krig där ute. Och så talar han då i krönikan om huevos, slarvigt översagt kulor, pungkulor.
Synonym till cojones, va?
Ja, cojones. Det finns väl en distinktion där. Någon av dem är kanske att visa mod. Det tror jag cojones egentligen är, medan huevos tror jag egentligen är pungkulor eller kulor. Men det har argentinerna blivit besatta av att spelarna ska visa, menar Valdano. Och han hörde hur fansen i den här katastrofala matchen mot Nigeria efterlyste mer huevos från spelarna. Som om det var det som var problemet, tyckte Valdano. Och så ser han till sin fasa, sin gamle vän Diego Maradona på läktarna i en teatralisk gest, greppa sina testiklar. Som också då för att säga, visa mer kulor, grabbar. Och han tänker då, för helvete Diego, det var inte dina pungkulor som gjorde dig bäst i världen. Har du glömt det? Den här vinnarinstinkten finns naturligt ändå. Den fanns så naturligt då att vi behövde liksom inte prata om den. Den bara finns där. Det behöver man inte tala om. Däremot borde vi tala om hur vi kan utnyttja våra fotbollsstyrkor bättre än motståndarna.
Vad skrev Valdano då? Han måste väl ha gett någon typ av bakgrundsinformation. Varför det har blivit så här?
Han drar ju lite paralleller till hur det ser ut i Argentina. Och just nu så upplever ju Argentina, precis som de gjorde VM 2002, en svår ekonomisk situation. Och där det då ännu mer blir upp till, du vet, den här gamla... Vi kan i alla fall få lite glädje genom fotbollen i alla fall. Kanske landslagets insats kan ge oss lite respit från andra svårigheter. Men han menar också att på grund av ekonomi och andra så har Argentina halkat efter vad gäller utbildning. Och i rangordning så menar han att det räcker med att ha minsta lilla talang, skeppas snabbt bort från Argentina och exporteras till Europa. Och kvar blir bara de inte mest talangfulla. Och det man ska försöka kompensera med att alltså, det är kaos i förbundet, det är korruption och utbildningarna är inte bra. Akademierna är mil efter akademierna kanske i Spanien, Frankrike, England till och med. Och när vi inte kan hänga med där så ska vi kompensera detta genom att visa huevos. Vi ska i alla fall ha kvar vår inställning som jag, vi i Argentina, vi vill lite mer. Kom igen, säger Valdano. Det finns väl där ändå. Det är inte det vi borde prata om. Och så är det som lite hårdraget då, det enda som har återstått. Mm. Han är inte ens nöjd med förra VM då de gick till final, för han tycker liksom, det är inte mitt Argentina. Och mest bekymrad är han ju över Messi. Att någon ska skrika till Messi och visa pungkulor tycker han är förnedrande nästan. Sådär.
Att, han ska bara ha kul som fotbollsälskan.
Ja, det är klart att det fattar man ju, att det är inte så enkelt att bara gå ut och ha skoj så. Men att vi borde prata mer om det här och mindre om mod och visa kulor. Mm. Det är egentligen, det är lite som Sverige fast tvärtom. Där vi har gått tillbaka under Jan Andersson och försökt påminna oss om vad som gjorde oss bra och konkurrenskraftiga. Att det är inte att vårt lilla land ska kunna gå ut och lira byxorna av motståndaren. Utan det är det här klassiska att hålla det tätt och där... Marcus Berg och Ola Toivonen måste lägga jättemycket tid på försvarsspel. Vi har krypit tillbaka till det medan Valdano menar att vi måste återvända till det som fick publiken att ropa olé. Mm. Men han skickar en rätt dyster prognos inför avgörandet ikväll. Han menar också att det finns en viss mått av skam här. Nu blir det bara fult spel. Det var ju otroligt att ingen argentiner åkte ut nästan mot Nigeria. Men han spår att Argentina åker ut och att det blir en skam, för det kommer vara röda kort. Och vi kommer bara prata om att hur hemskt det är och att vi inte ville det här tillräckligt mycket. Och att det är så jävla fel, menar han.
Det har kommit en hel del vittnesmål sedan Daniel Ekvall klev in i svenska landslaget då när Janne tog över, som också då har jobbat i Norrköping, psykologiska rådgivaren. Jag tänker sådär, vad det gäller då Messi, vi har ju pratat om honom några gånger här under våra dagar i Ryssland, just hur han ser ut och vad han utstrålar och hans prestationer och sådär. Det känns som att Messi, när man vet staben runt Messi, det borde ju finnas liksom otroliga förutsättningar för honom och de runt omkring honom att inse att vi måste ju liksom på något sätt hitta en lösning här, Messi. Du har kvar en match, du kan rädda det här, men vi måste hitta en lösning, vi måste liksom få dig att slappna av, få dig att hitta tillbaka till glädjen. Så det måste ju vara, jag tar det för givet att de har liksom en direkt länk till liksom Freudinstitutet, att de bästa jävla psykologerna i världen, att de liksom nu bara ligger hela tiden och avlöser varandra i liksom sessions med Messi och få honom i någon typ av balans här inför det här. Mm. Inte kanske bara för Argentinas skull, men för hans egen skull, att han känner att när han åker hem så, ja, jag gjorde allt jag kunde för att liksom hitta den här inre balansen och liksom lugnet och glädjen igen.
Jag ska inte hårt tolka Valdano för mycket. Det är inte att han menar att de ska gå ut nu mot Nigeria och klappa sig och dansa sig ut som Senegal gjorde på sin träning. Han menar inte så att man måste gå runt och skratta. Mm. Men alltså den här fotbollsglädjen och det som har gjort att Argentina tog sig upp från början, att vi måste i alla fall prata om hur vi får ut maximalt av den först. Ja. Och sen så får vi lita på att vi faktiskt vill gå vidare. Det tror Valdano. Det vill de nog. Ja, det tror vi. Vi behöver inte skrika att de ska visa mer Uelos.
Nej, men vi satt ju faktiskt i de här sofforna på det här Balkanskaya Palace. Och då pratade du om att du hade mejlat med Stefan Holm om det här med form och sådär. Och vi kom väl fram till båda två efter den diskussionen att form är visst, det är en hel del fysiskt och sådär. Men mest måste det vara mentalt om man hittar den där känslan. Och det är det jag menar. De måste hitta hitta den där känslan. Och det måste vara mycket, mycket viktigare än att nöta liksom defensiva fasta och hitta löpvägar. Hitta den där känslan liksom.
Ja, Valdano skriver om Messi att hela världen vet vem man är, men ingen vet riktigt vad han går runt och tänker på. Mm. Ingen lyckas riktigt tolka hans tystnad och att det blir liksom en sån otrolig laddning kring det. Ja, det ska bli jättespännande att se den här matchen. Jag vill ju inte att det ska gå så här som Valdano tror. Att de åker ut och lite halvt skämmer ur sig och ska kompensera brist på lir med råbarkad fysik. Så Jonathan Wilson skrev i sitt referat efter den här matchen mot Kroatien att det var sorgligt att se att visserligen det var England som tog fotbollen till Argentina. Men den här bizarra hommagen till England när England är som allra sämst, den vill vi inte se. Argentina. Och så, det var också ganska träffande sådär, tycker jag. Ska vi prata något om vad som kommer hända för oss efter att förhoppningsvis det inte har varit bara Uevos från Argentina?
Ja, just det. Vi har ju senaste, ja, egentligen i princip sen efter det sena Tysklandsmålet mot Sverige i Aller gått här och lurat på hur vi ska lösa de sista dagarna. Med tanke på att vi inte hade någon bokad resa till Jekaterinburg och Mexikomatchen. Vi hade inga flyg bokade. Vi hade de här Ghana-hotellen bokat i Moskva och sådär. Och vi började kika på resor.
Och en övertrasserad budget.
Och en övertrasserad budget. Hitta resor till Jekaterinburg. De här resorna går du och Daniel igång på. Jag är mer skeptisk.
Ja.
Detta innebär alltså att man flyger. Det är ungefär, i princip man kan säga att det är 48 timmar. Som är resa, match, resa hem och sen resa direkt därifrån Moskva hem.
Det är två torskade nätter.
Det är två torskade nätter. Och det hade jag kunnat köpa. Mitt problem är att mina nerver klarar inte av det här.
Dina alltså. Nerver kan inte köpa upp.
Ja, det är så. Alltså. Jag klarar inte av det för att jag är ju en tidspessimist av Guds nåde och vill alltid vara på flygplatser alldeles för lång tid innan flygen ska lyfta. Och det fanns inte liksom marginal till det här. Ett litet missöde. På väg hem från Jekaterinburg, det är ändå en mellanlandning och sådär, hade ställt till det för mycket för mig. Alltså jag hade inte klart av, jag hade inte kunnat njuta av matchen, jag hade inte kunnat prestera någonting i varken podd eller tvådd eller i bloggform. Så att jag stannar i Moskva.
Ja, planen och även min plan från början var ju att avsluta här i Moskva, gå på Danmark, Frankrike och sen avsluta med Brasilien, Serbien. Imorgon, som vi spelar samma dag då som Sveriges match. För vi visste ju inte riktigt vilket läge vi skulle vara i tredje matchen. Sverige kanske redan skulle vara ute. Eller överraskande nog klara redan. Och det var dyrt och så. Och jag trodde inte att det skulle kännas så viktigt för mig att avsluta där. Men jag har lite dragits med, känner jag, i hela det här med Durmas och efterspelet som har varit efter Tyskland. Sättet de tog sig an Tyskland på och inte fick någonting där. Att jag känner att jag ville vara med till the bitter end. Mm. Så nu blir det så. Att, ja, det, vi splittar på oss.
Ja, det handlar inte om vilja.
Nej.
Det vill jag också. Jag vill verkligen vara där. Alltså, det, jag menar, jag berättade väl efter Tysklands matchen där att jag skulle skriva en blixtkrönika. Men jag var ju så jävla låst och så jävla tagen av det som hade hänt där. Så att jag fick inte ur. Så att det betyder väl någonting hur mycket jag känner för det här. Men jag kan inte kompromissa med mina egna nerver. Det går inte. Jag vet vad det hur det slutar. Det är inte bra för någon.
Ja, nu får du ju en fin match ändå till avslutning i Brasilien-Serbien. Det, det kan ju bli jättespännande också. För Serbien har ju chansen att och, vinna och gå vidare i den matchen. Brasilien är inte klara. Och du har fått biljetter till slut. Efter att, det finns ett då system som FIFA har där man ansöker om biljetter.
Antingen är man approved, denied eller pending.
Pending är då där man avvaktar. Och du har varit pending väldigt länge på Brasilien-Serbien. Men nu är du approved.
Aha.
Så du har den biljetten. Men sen slängde du upp här igår när vi körde runt i Moskva med den här taxichauffören i flera timmar, så såg du plötsligt en skylt som visar att det är också en Nick Cave-konsert här i Moskva imorgon. Att du kanske skulle gå på den.
Pending.
Pending. Ansöka. Nej, du kommer nog gå på den. Och vi kommer alltså ta ett dygn ifrån varann och sammanstråla igen sen på flygplatsen när vi ska åka hem.
Mm.
Det kanske kan göra något för dynamiken, vem vet.
Vem
Men
vet.
Vi kommer alltså för första gången ha två utsända på varsin match.
Så är det verkligen. Och då förstår väl en hel del lyssnare här att det börjar ju dra sig mot sitt slut här, det här VM-resan. Vi flyger hem till Sverige på torsdag. Det var vår budgeten och vår tid klar. Vi ska faktiskt hem och göra ett nummer som vi ska skicka till tryck som ni som prenumererar på Offside får här om några veckor.
Mm, och väldigt mycket andra saker än här VM.
Absolut så. Så att vår sista i det här VM-resan avsnittet i podd och i blogg och i tråd så, det är ju på torsdag. Efter det så kommer det nog vara lite tyst för oss i några dagar.
Ja, det blir spännande att se för mitt läge här är ju att vi ska gå på match här i eftermiddag och klockan 4 i natt så ska jag flyga från Moskva. Ja. Och det är ganska långt till flygplatsen, så den natten går bort. Och sen så är det match imorgon och sen flyger jag den natten. Och när jag kommer fram i princip så flyger vi till Sverige. Så vi får försöka hitta lite tid och spela in en Inför Sverige-podd. Och sen kommer då den sista på torsdagen som det blir den allra avslutande
på resan.
Ja, kanske i ett plan på väg till Sverige. Mm. Vem vet. Men det här har varit dagens podd i alla fall. Och vi älskar att ni lyssnar på oss. Och vi får jättemånga fina mejl som vi i mån av tid försöker beta av och svara på mellan resorna och FIFA-logistik. Fortsätt skriva till oss om ni vill. Så hörs vi i det här forumet imorgon förhoppningsvis, kanske ganska tidigt.
Mm. Ta hand om er. Hej!